Hörni, jag tror inte det finns någon text som jag predikar mer över än den här. Jag troligen predikar den här också några gånger. Mitt minne är ju vad det är, så jag minns inte. Hoppas inte att det var förra gången jag predikade i alla fall. Men jag tror det är nog ett antal år sedan jag talade om den här texten just här. Men vi gillar den och vi läser den i Jesu namn från Matteus 8:23. Några verser. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp i full storm på sjön så att vågorna slog över båten, men han sov. Det kom då fram och väckte honom och sade: Herre, rädda oss, vi går under. Han sade till dem: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt i vindarna och sjön, och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sade: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Det finns så mycket bra i den här texten, och jag tuggar på den här veckan och försökt se vad som kunde tilltala oss och hjälpa oss en tid som denna. Men jag hittar några saker. Och lite så typisk Anders Olin maner, så är första så lyder så här: att prövningar och lidande ska inte tolkas som om du gör något fel. Och jag tycker det är intressant att se att vad som hände här, det var att lärjungarna följde efter Jesus. Så egentligen gjorde ju inte lärjungarna någonting annat än gjorde vad vi ska göra, nämligen de följde Jesus. Och vad hände när de följde Jesus? Jo, det blev full storm. Har ni observerat att det kristna livet ibland är lite full storm? Det är lite coolingvarning ibland på Östersjön. Notiser från Finska Nyhetsbyrån som man växte upp med knastrande radion. Vi ska minnas då att lärjungar, de var professionella. Det var deras yrke att vara ute, många av dem, inte allihop, men många av dem var professionella fiskare. Vana att hantera stormar och överraskande väderjusteringar ingick lite i den här utbildningen de hade. Men då är det värt att observera och tänka på att mitt i det man känner sig som mest trygg i det här fallet var du fiskarna, jag vet inte vad det är ditt liv. Det du har funnit din trygghet i, så kan i ett huj förändras till värsta stormen. Att det som man trodde, det funkar i mitt hus, man har byggt det fint och det är vackert. Och så kommer den här stormen överraskande mot all den här tryggheten man trodde att man hade. Och den var min och den skulle alltid vara min. Försvinner bara så där. Kort exempel från mitt andra arbete hade vi förra året när en natt så brann firman ner. Det hade ju inte vi planerat, tror jag. Men det hände. Det man alltid trott att fanns och alltid skulle finnas, det gamla fina Vasabladets tryckeriet med de röda väggarna. Så de var lite mer, de var röda men de var sotiga nu just efter den där branden. Man hade trott att någonting skulle vara på ett sätt och så hände någonting oväntat. Och så funderar man att var är den här tryggheten? Vad står jag på? Det är ju där man känner vad man har byggt på. Är det på sandig strand? Eller är det på klippan? För ibland frestas vi av tanken att då vi är med Jesus så är det ett ständigt flöd av välsignelser som kommer emot en. Men nu har snart ett halvt år hållit på med de här fem psalmerna om dagen. Om inte jag lärt mig någonting annat när jag läser saltaren då och tuggar och har mig med dem, så jag märker att skribenten oftast infinner sig i en situation som är ganska svår. En psalm är skriven efter David har spelat galen. Jag menar, vem skriver sådana psalmer? Man ser om Linnea har någon sån tanke till sommarkonferensen. En annan psalm har David skriver när hans son har försökt döda honom. Alltså döda pappa. Eller när Saul försöker ha liv i honom. Alltså det skrev psalmer om allt möjligt. Men oftast har de här psalterna, inte alltid, men många gånger har de kommit till i en period då livet har varit lite stormigt. Jag hade en medlem i församlingen tills han gick hem till Herren. Och jag skulle säga att han var en av de finare medlemmarna vi hade här i församlingen. Han fick ett liv som mångt och mycket bestod i en dos av lidande. Och våra äldre vänner i kyrkan känner nog till namnet när jag säger Olof Padda. Jag har aldrig i mitt liv träffat på en sån man med en sån passion för evangelisation. Ja, men han var ute i hela skärgården. Han bodde där ute i Vallgrund innan han flyttade in hit tillbaka. Och han skulle ut och missionera han, kosta vad det kostar vill. Och sen flyttade han hit till Vasa och då såg man här i kvarteret. Upp för backen och ner för backen. Och gick full fart, ibland gick lite för hårt med den där rullatorn. Och han kämpade på med sin enorma passion att nå ut med evangeliet. Saken med Olof var att han hade lungkapacitet på ena lungan. Andra fungerade inte. Och ena lungan var 15% i funktion. Jag menar att han skulle ta upp sig där på backen. Han behövde pauser på vägen. Men han tänkte inte att han skulle ligga på någon sofflock och vänta på Jesu tillkommelse. Men han hade en iver att även om hans liv kunde nästan skrivas en bok om lidande om honom, så hade han en passion som överkom lidandet. Passionen var att nå ut med de glada nyheterna om Jesus. Han hade fäst sin blick på Jesus. Och han visste det, han sa han till mig, att en dag kommer den evig tid utan plåga och lidande. Och det tror jag det är en lärdom vi behöver ha när våra stormar kommer emot oss. Vi behöver fästa vår blick på Jesus. Vi ser så lätt på den här stormen, vi kommer lite in på det snart. Men vi ska se lite mer på Jesus och lite mindre på stormen. För det andra, så händer det nog oss alla nu som då att Gud kan kännas långt borta. Det har jag ändå suttit med samtal med en och annan broder och syster genom åren som har sagt den meningen, Gud känns långt borta. Oftast hör det ihop med att man inte har läst Bibeln enligt egen utsago tillräckligt mycket och så vidare. Men vem av oss har inte upplevt det att Gud är långt borta? Speciellt när vi går igenom perioder av det kan vara både öken och storm samtidigt. Och det kan komma perioder i ditt liv där du önskar till och med att Gud sa en enda mening, gjorde en enda sak för att plocka bort det där lidandet, den där prövningen, den där utmaningen. Men trots att vi ska önska det så tycks det vara så att vi talar med en vägg, med ett tak som är alldeles för nära oss och vi känner att vi bara trycks ihop och pressas in. Och så försöker vi på något sätt begripa oss på situationen och det är många gånger svårt och jobbigt. Och det är naturligt att som människa känna på det sättet. För många av oss går igenom ganska dystra och svåra saker emellanåt. Och jag tänker återigen på mitt sista möte med den här Olof som jag redan nämnde. Han var på sjukhuset. Och mitt sista möte med honom var egentligen ett besök av lidande. Han var ganska illa däran. Han kämpade. Han frågade mig rakt ut, Anders, varför tar inte Jesus bort den här smärtan? Eller tar hem mig? Vad säger man? Det är en broder som har levt 30 år, passionerat för Guds rike. Och till synes var svaret då för honom, så som han upplevde det, en smärtsam stund på sjukbädden. Det är smärtsamt att se, och många av oss kan frestas och ge upp då vi inte tycks få svar av den Gud som vi tillber. Men vad gjorde lärjungarna? Det tycker jag är en av mer djärva sakerna som lärjungarna gjorde med Jesus. De väckte honom. Ibland vill nog många av oss ha den förmågan att man ska ha en så himmelsk väckarklocka med en undertid som håller på att sova idag. Men vi upplever det ibland så som att han till och med skulle sova. Jag tänker på Lukas 18 med kvinnan som också blev utsatt för orättvisa. Hon var utsatt för en orättvisa i i den högre skolan med en domare som behandlade henne fel. Hon var änka och de hade på den tiden inte sett mycket tyvärr att se till dem. Vad gjorde den här änkan? Hon var, som vi ska göra ibland, hon var ute och störde hans nattsömn. Dag och natt var hon där och ropade utanför hans fönster så han inte fick någon sömn. Och till sist så gav han upp och sa att inte för att jag tycker att hon förtjänar det, men jag står inte ut med hennes på något sätt roperi. Och så gav han henne rätt. Och så drar då Jesus bilden från den onda orättfärdige domaren till den gode och rättfärdige guden. Att skulle, om den orättfärdige inte står ut med att höra en gammal dam ropa, hur mycket mera skulle inte den rättfärdige gode guden svara när, till dem som ropar till honom, vadå? Dag och natt. Kära vänner, ibland behöver vi utöka vårt böneliv. Så det är dag och natt. För ibland så ser Gud på, var är passionen? Vad har vi i våra hjärtan? Vad är vi fyllt av? Vad hjärta är fyllt av talar munnen. Jag brukar säga ibland till vissa som talar fult. Ibland behöver vi ropa till Gud. Det är också upptäckt när jag håller på att läsa den här saltaren att de ropar väldigt mycket där. Var och varannat av de här psalmerna så finns det uttrycket ropade till Gud. Jag ropade. Ibland så krävs det lilla lejonet av Juda som reser sig upp inom oss och vi bara ropar till Gud. Men när min fru blev svårt sjuka för någon par, 6-7 veckor sedan, vad jag hörde då, det var ett rop nerifrån som väckte mig. När vi är riktigt desperata och på något sätt situationen på något sätt kräver det, då ligger vi inte stilla och sjunger i våra hjärtan. Nej, ibland så krävs det ett uttryckssätt som bara visar på något sätt vad vår inre människa behöver och kräver. Vi behöver ibland bara ropa till Gud. Det är inte något farligt att ropa, det finns till och med en sång som säger så. Ropa till Gud. Inte måste vi ropa, men ibland så tror jag att vi vill visa lite mer desperation. Vad vill vi egentligen göra? Jag menar, när vi är på fotboll och ishockey, då är det inte något problem att höja rösten. Men sen när vi kommer in i på något sätt församlingen, då ska vi vara som mumieföreningen. Alltså ibland behöver vi ta med den här passionen. Gud svarar ju inte om vi ropar eller inte ropar, man svarar på passion, har jag märkt. Vad vill vi att Gud ska göra? Höj din röst ibland. Inte helt fel, tror jag. För ibland i desperationens stund så behöver vi höja vår röst lite till. För det tredje, den primära prövningen är inte prövningen själv utan vad vi gör med den. Jag märkte ibland att en av de största orsakerna varför folk lämnar den kristna gemenskapen, det är en personlig utmaning i någon form. Någonting händer, man blir besviken på någon, man kanske blir sårad. Kanske till och med blir lämnad. Det finns många sorters saker som kan hända en människa. Och där säger Johannes en ganska provokativ sak. Han säger att rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Och jag på något sätt genom åren kom underfund med att det svåra inte själva motgången i hur, utan det är hur jag hanterar motgången. Jag pratar med ganska många människor som kämpar med det ena och det andra. Och jag har funnit många gånger så har kampen legat i en rädsla och en oro inför framtiden. Att det alltid ska vara så här mörkt och dystert. Och det ska gå dåligt. Och det ena, och det är naturligt. Så var det för min vän Olof när jag var där på sjukhuset. Och du ska inte tycka att du är konstig för den sakens skull. Jag menar när människan hade syndat, hur reagerade Adam och Eva? Ja, de gömde sig. De drog sig undan från Gud. Och Gud frågade, var är du? Och så Adam har värsta försvarstalet. Han har mitt att komma underfund med att han är naken. Det hade ju varit ett tag där tidigare den. Men på något sätt, han är där och gömmer sig i busken. Och det är så den naturliga reaktionen för oss när vi gör något dumt eller när synden får komma in i våra liv, det är att vi drar oss undan från Gud. Jag tänker på Jobb då. Som säger så här, och han hade ett lidande som var lite utöver det normala. Han tappade allt han ägde. Både åsnor och kameler som flög upp i någon tornado där. Sen tappade han sin familj, alla barn. Sen blev hans kropp sargad. Han har en sak kvar. Jag tycker ibland att Gud ska kunna ta bort den också. Han hade en fru som sa, förbanna Gud och dö. Jag menar, vad är det för fru? Välj en bra fru och man när ni gifter er. För ni tar en sån vid er sida sen. Men så säger den jobben då, tänkte jag säga. Mitt i hans lidande. Men jag vet att min återlösare lever. Att han sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta, ska jag mitt kött skåda Gud. Jag ska själv se honom. Jag ska se honom med egna ögon. Inte med någon annans. Därför längtar jag i mitt innersta. Jag tycker ändå lite fascinerande och inspirerande att Jobb mitt i sitt otroliga lidande kunde sätta sitt hopp till Gud. Och kära vän, du kommer aldrig få något bättre hopp än det du har i Gud. Allt finns redan hos honom. Oavsett hur karriären går eller hur bra allting går för dig. Så du har den allt som du behöver i honom. Det kan kännas många gånger omöjligt att sätta sitt hopp till Gud. Men då ska jag ge ett litet tips från coachen som Stefan brukar säga. Omringas ständigt av människor vars mission i ditt liv är att du aldrig ska tappa blicken från Gud. Har du prövningar och svårigheter och du frestas av att kanske gå bort från församlingen, jobb, kallelsen, dina drömmar. Omringa dig med människor vars uppgift bara har en sak. De ska rikta om din blick tillbaka till Gud. För det är så lätt att vi tappar den. Det är så lätt att andra saker kommer i vägen. Men då ska du ha bra människor som får sparka dig i bakändan och på något sätt släng dig på en helig katapult så blicken igen far upp till Jesus. Och det är en dröm vi har här i församlingen. Som en relationsbaserad kyrka. Att alla här inne ska ha goda, nära relationer. Vi kanske inte är där idag med en dröm att komma dit. Där du får omringas av bra människor som hjälper dig att se på Jesus. För det fjärde, vad fienden vill är att du ska leva med oro, otro och rädsla. Vi ser det här när det stormar på där på båten. Så frågar Jesus, varför är ni rädda? Men det höll på att bli Titanic, pre-Titanic där. Klart man är lite rädd om det stormar och guppar på här och vattenmarassarna flyger till höger och vänster. Jag menar, alla är vi rädda ibland. Det är mänskligt att vara lite rädd. Men på något sätt så tycks det också det var vad fienden vill med oss, hur vi ska leva. Man har själv gått genom vissa passager där alla röster inom en tycks ropa att man ska ge upp eller stiga åt sidan. Men Jesus hanterar den här situationen och han har också hanterat min situation. Genom att påminna oss om att utmaningen för människan ligger i att sätta sin tro på Gud. Det var det Jesus sa till lärjungarna, varför är ni rädda? Och nästan lite så där provokativt säger han sen, så lite tro ni har. Jag menar, det är inte så pedagogiskt att säga en sån mening till människor som lider. Och det hela världen kanske är konkurs. Svårighet efter svårighet efter svårighet. Så kommer någon och säger till dig vad lite tro du har. Jag menar, jag skulle kanske svara med en rak höger. Och en vänster fot. Men någonstans så finns det en poäng i att det som hjälper oss allra mest är att återigen justera upp vår blick och fokusera på varifrån ska vår hjälp komma. Jo, vår hjälp kommer från Herren. Utmaningen att sätta sin tro till Gud under alla livets omständigheter. För att det är bara genom tron på Gud som vi får en trygghet som säger, lyssna på det här, en trygghet som säger att framtiden kommer att ordna sig och bli bra. Men det finns en bra framtid för varenda kristen. hallå. Jag menar, om inte vi har den här på jorden så har vi den i himlen. Vad är 80, 90, 100 år jämförelsevis med en evighet? Amazing Grace-sången så säger att när man har prisat Herren i 10 000 år så är det som man inte ens ska börja prisa honom med en egen tolkning av texten. Vi måste ibland ha lite perspektiv på saker och ting. För när vi kämpar i vår kamp som den är ibland så känns det som att kampen aldrig någonsin kommer att ta slut. Och att hela livet ska denna storm pågå. Och det är vår lott i livet. Fienden vill att vi ska leva ett sånt liv där oro för framtiden ska regera. Men Gud vill ge dig ett liv där friden och glädjen alltid triumferar. För mitt i stormen finns det ett Guds ord som säger, var inte rädd. Jesus börjar inte sin mening med att säga, så lite tro ni har. Han börjar att säga, var inte rädda. Det tror vi också bör agera. Vi kommer först med tro. Och sen så pekar vi på Jesus. För det femte och näst sista. Så finns det inga omständigheter där Jesus inte regerar. Det finns inte en enda situation där inte Gud i slutändan kommer att segra. Hör på det här nu. Oavsett vad du lever i för liv just nu, där svårigheter kan råda, så finns det ingen sådan där Jesus inte kan stiga upp och resa sig över den och tala ut frid, trygghet och kärlek. Jag menar, vi måste vara lite fantasifyllda. Vi måste tänka oss in i situationen. Det är full storm, lite skräckslagna lärjungar. Jesus har just vaknat. Och stormen har inte försvunnit när Jesus talar. Den pågår. När det stormar. Och det är troligen en sån här riktig ordentlig storm nu alltså. Det är så där att den är säkert 180 grader båten ibland. För att det lopar. Full fart där. Men nu behöver ni komma ihåg en sak. Och tänka på en sak i den här texten. Jesus stiger upp. Stormen pågår. Vi måste minnas det. Jesus steg upp och när han har talat så har stormen pågått. Så det finns Guds ord i våra liv som kommer mitt i stormen. Och vi kan behöva dem när det är mitt i stormen. Men det kan förbrylla oss ibland att vi får Guds ord, vi får löften, vi får profetior och vi får syner och stormen fortsätter. Och Jesus han stiger upp, jag tycker det är akrobatiskt på något sätt, konststycke att stiga upp mitt i en storm. Men Jesus ställer sig upp, talar ut tro, ett Guds ord över stormen och vi vet vad som händer. Den mojnar och det blir stilla. Det står det blev alldeles stilla. Det måste vara ganska häftigt. Det skulle nog vara ganska många views på den TikTok-videon. Det är den Jesus du har med dig, hör du. Det är den som kan stiga in mitt i din storm. Det står att han talar strängt i den. Ibland talar vi strängt i varandra, men ibland behöver vi tala strängt över omständigheter och prövningar som kommer emot oss. Du ropar lite. Det finns omständigheter i ditt liv som ibland kanske behöver ett strängt Guds ord till. Så det är bara Gud får stiga in och sätta saker på plats. Kanske lösa vissa knutar som kanske har trängt sig in i dig. För mitt i din storm så kan Jesus resa sig upp och överbevisa dig om att detta inte är slutet. Utan ett tillfälle för Gud att visa att han har all makt som han sa det om sig själv. Mitt möte med Olof på sjukhuset slutade med att vi bad tillsammans. Hela det tillfället hittills hade varit en liten så här lidande stund. Där han ändå utgjort sitt hjärta över hur svårt och jobbigt hans liv var. Men innan jag gick därifrån så ville vi be tillsammans. Jag hade Benjamin Sträng med mig också. Och någonting hände när vi ber. Det är som mitt i allt det här lidandets stormar. Mitt att börja mojna. Och klagan byts ut till glädje. Oro byts ut till frid. Ångest byts ut till hopp. Och mitt i allt från den här situationen som hade präglats av ganska jobbiga stunder och sekvenser, så hörs mitt i allt en lovsång som stiger upp ur Olofs strupe. Och det sista minne jag har av Olof på den här planeten, det är när jag går och lämnar sjukhus och han ropar ut i tungor från sitt rum och prisar Jesus. Det är den Jesus du har på din sida som kan stiga in mitt i din storm och skapa en situation där han visar att nu regerar han. Och inte inga andra omständigheter. Ett par dagar senare flyttade han hem till Jesus. Och det som jag tycker är så fantastiskt med Jesus är att han alltid ställer sig upp över alla omständigheter och visar att det är han som regerar. Har du någon omständighet i ditt liv där Jesus skulle behöva resa sig upp? Någonting som du behöver ta fram till honom och slänga på korset? Och kanske bara få erfara att Jesus också regerar i ditt liv. Bli inte religiös så att du till exempel slutar gå fram på förbön. Du ska vara beroende av förbön. För det är möjlighet när Gud får göra saker i dig, och det visar också ditt ödmjuka hjärta inför honom. För det sjätte och det sista. Gud kan vända alla prövningar till att lära oss att lita, förtrösta och tro på honom ännu mer. Jag har märkt i mitt liv att jag väljer att tro och lita på Gud genom mina egna små prövningar, så verkar det som att både mitt liv men också människors liv runt omkring mig blir i viss mån välsignade. Vi ska inte se utmaningar som nederlag, som fienden vill, utan låta Gud förhärligas genom det. Det finns en liten besynnerlig berättelse i en av evangelierna i Lukas 17-18. Någonstans. Så kommer någon och frågar Jesus att vem har syndat den här brodern fick på något sätt födas på det sättet? Sjuk och elände. Var det hans föräldrar eller någon annan? Och Jesus svarar lite så provokativt, enligt mig i alla fall, läser texten. Att, nej, men det här är ju bara en möjlighet för Gud att visa vad han kan. Att förhärligas Gud, och så blir han helad och människor blir förstummade och prisade Gud troligtvis. Vad jag tror, Jesus är mycket han vill, den här egen predikan, där jag också har predikat just om den här texten, kring den någon gång. Men jag skulle vilja att vi skulle bli bättre som Guds folk, till att låta Gud bära våra bördor. Jesus sa det, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Kom till Jesus med allt som tynger dig, allt som du behöver hjälp med. Kanske ett gudsmöte du längtar efter. Kanske du vill få på nytt bli fylld av den heliga ande. Eller första gången bli fylld av den heliga ande. Kom till Jesus. Det går inte utan Jesus nämligen. Men allt går med Jesus. Vi ska inte förminska eller förlöjliga de utmaningar vi går igenom. Vi behöver komma ihåg att genom allt detta kommer Gud att göra stora under. När vi vänder oss till honom. Det finns ingenting enligt Romarbrevet som kan skilja dig från Gud. Det står att han har vunnit en överväldigande seger. Hypernikao. Enda ställe i Bibeln det används. Det är alltså en överdrivet stor seger. Jag brukar på något sätt beskriva det som det är en seger som man vet hur man vet vem som vinner innan matchen är slut. Det finns ingenting som kan skilja dig från Gud. Hur många människor till exempel inte blir välsignade av berättelsen om Olof? I alla fall jag har blivit det. Ge mig tro och hopp inför framtiden. Och det händer och det går när du vänder dig till honom med ditt liv. Låt han bära dig, välsigna dig och hjälpa dig.